Glädje och en förmån att få vara hemma igen. Jag kommer hem i veckan från Florida. Vi har faktiskt haft fantastiska dagar där. Jag ska inte säga något mer om det idag, utan jag kommer antagligen att säga lite om det nästa söndag och lite ge ett litet kort sammandrag. Man flög dit konferensarrangörerna sa kom till Florida och värma upp er. Ni som har snöstånd där hemma. Och då vi kom till Florida så var det köldrekord där sedan 1956. Så att det var på morgonen när vi vaknade var det 2 grader här, där och 2 grader här. Så det var exakt lika kallt. Sen förra dag skärpte sig och blev 30 grader. Så då ordnade det ju upp sig. Men mer om det senare. Men det är roligt att vara hemma. Jag säger det nästan alltid, det har varit bort. Men jag trivs bättre hemma än borta, tycker jag själv. Det är alltid roligt att få fara bort lite grann och ta in. Men också framförallt roligt att få komma hem. För det är ju här det händer. Eller hur? Det är här det sker. Och därför är det väldigt roligt att vara hemma. Vi har ju annonserat det här som en temagudstjänst. Samtidigt som det är en nattvårdsgudstjänst. Så det är också en temagudstjänst. Har blivit ombedd ganska många gånger eller fått frågor ganska många gånger att hur är det med Jesu tillkommelse och hur är det med den yttersta tiden och så vidare, är det någonting ni talar om, är det någonting ni vågar tala om och så vidare. Och om vi slår upp den apostoliska trosbekännelsen så hittar vi både att vi tror på de dödas uppståndelse, vi tror på ett evigt liv och vi tror på Jesu återkomst. Det finns ju både artikel 2 och artikel 3 i trosbekännelsen, så redan där var det en väldigt, väldigt central del i den kristna tron. Så det här ska vi tala om idag. Är det okej? Bra. Jag känner mig väldigt, väldigt inspirerad för det. Därför att alla människor som jag träffar på vill ju veta om framtiden. Eller hur? Framtiden fascinerar, ibland skrämmer framtiden, ibland gör den en osäker. Men den fascinerar oss alltid. Vi vill veta vad som ska hända i framtiden. Och det finns egentligen 3 sätt som du kan fundera på framtiden om. Och 3 sätt som människor tar till när man vill ta reda på framtiden, vad det är som ska hända. Och det första som man tar till, det är stjärnorna. Astrologin. En undersökning säger att 6 av 10 män i England läser dagligen sitt horoskop. Och kvinnorna är förstås värre, men det visste ju redan. 7 av 10 kvinnor läser dagligen sitt horoskop i England. Därför man är intresserad, vad kommer att hända? Hur kommer min framtid att se ut? Vad har jag att vänta? Och så här. Jag vet inte hur det är med dig, men jag läste också lite grann om astrologerna. Det finns en astrolog som heter Jane Dixon. Hon är erkänd som USAs absolut bästa, om man kan säga så. Mest framstående astrolog. Hon dog 1997. Och efter hennes död så gjorde man en sammanställning på hennes predictions. Utsagor, sånt som man har förutsett. Och hon hade en hit rate, alltså hon var rätt 5%. Eller man kan säga det andra vägen, hon hade fel 95%. Det är lite grann hur man vill använda ordet. Men ändå så är det väldigt många som är väldigt intresserade av det här, trots att vi talar om 5% lyckad spådom. Jag hoppas att du inte läser om horoskop. Jag hoppas att du inte behöver gå till stjärnorna. Jag slår upp mitt på internet idag. Första gången i mitt liv faktiskt, måste jag också erkänna. Jag tycker det här är så roligt. Jag måste gå upp igen hit. Mitt horoskop för veckan. Du känner dig lekfull, flörtig och nöjeslysten. Du vill ha kul. Ta lite ledigt och boka in olika aktiviteter. Vad bra! Problemet är att det där skulle jag kunna skriva själv. Så jag tror inte att det var de här förutsägelserna som hon hade 5%. Den där chansen måste ju nästan vara 50% att den slår in. Men många sitter fast i det här. Och på något sätt, stora företagsledare till exempel, går till astrologen innan man gör viktiga business deal och frågar att hur kommer, är det här någonting bra, är det här någonting man ska satsa på. Jag menar, som affärsman, 5% chans att ha rätt, det är inte riktigt vad man skulle kräva.
resultatet blir ofta att man blir bunden av fruktan och osäkerhet. Hur kommer det att gå? Man är så fast i det här. Vad blir det för någonting? Hur ska det se ut? Vi måste nog hitta någonting bättre än så här. Det andra man kan gå till. Vi ska inte hålla på i astrologin någon länge. Så där tog den slut. Om du funderar. Det andra man går till är vetenskapen. Man har haft stor tro på vetenskapen. Åtminstone på 1900-talet. Då hade man väldigt stor. Den här tron har lite avtagit. Och man har blivit lite mer skeptisk. Den har lite oftare rätt, vetenskapen, än astrologin i alla fall. Man talar om ungefär 25%. Eller man har fel 75%. Det kan man också. Man var väldigt ivrig här på 90-talet. Därför att vetenskapen har också satt ett datum. Vi är intresserade av datum. När kommer Jesus tillbaka? När tar den här världen slut? Vetenskapen, speciellt på 90-talet, var man väldigt ivrig. Därför att två forskningar hade gett precis samma resultat. Att om vi fortsätter som vi håller på nu med befolkningsutvecklingen och hur vi använder våra naturresurser, så kommer världens ände att komma 2050. Det var man väldigt, väldigt övertygad om. När jag läste lite bakåt så man var övertygad, så här kommer det att gå. Nu läste jag Forbes och Fox News 2014. De skrev så här att världens ände kommer antagligen om 1 miljard år. Och det är 2050 och 1 miljard år. Ja, det där känns lite osäkert här nu igen. Någonstans där kanske emellan, eller hur blir det? Nu var de här mätstickorna väldigt, väldigt olika. Men i alla fall så har också mänskligheten blivit också mer skeptisk mot vetenskapen. Därför att den visar sig ha fel så väldigt, väldigt ofta. Men däremot finns det ett annat sätt att blicka in i framtiden. Och det är nämligen den här boken. Har du sett den här? Bibeln. Det här är en bok, om du läser den här boken, som är väldigt intresserad av framtiden. Vet du det? Det finns en vers av fyra. Talar om saker som kommer att ske. Talar om saker som kommer att hända. Och vissa saker mer tydligt, andra saker mindre tydligt. Det finns 735 förutsägelser om framtiden. Och av de 735 har 600 blivit uppfyllda redan. Om vi ska anta att mellan de 600 och de här 735 då, att de inte skulle bli uppfyllda, så skulle det ha en hitrate på 80%. Om vi ska utgå att här efter idag så slår alla fel i Bibeln. Men de flesta av de här återstående handlar om Jesu andra återkomst. Och jag hoppas att inte de har slagit in ännu, för då vi missar någonting väsentligt här, vi allihop som sitter här idag. 318 av de här förutsägelserna handlar om det stora händelsen, Jesu första tillkommelse och Jesu andra tillkommelse. Så att Bibeln är väldigt upptagen med de här sakerna och är väldigt intresserad av det. När du vänder dig till Bibeln, om du använder Bibeln på rätt sätt, så skapar den inte som astrologin skapar en fruktan och osäkerhet. Eller vetenskapen skapar en hopplöshet. Därför att vi kan inte göra någonting åt det här. Vi sitter ju fast i det här. Det blir som det blir om man är utelämnad åt vetenskapens nyckel. Men när du använder Bibeln på rätt sätt, så skapar den framtidstro och hopp. Nu har inte kristna genom tiderna alltid använt den här Bibeln på rätt sätt. Vilket har gjort också att talet om framtiden har skapat andra saker än framtid och hopp. Men om du känner den Gud som Jeremia talar om, Jeremia 29:11, där det står att jag vet vilka tankar jag har för er, nämligen fridens tankar, för att ge er en framtid och ett hopp. Så det centrala budskapet i Guds ord när det talar om framtiden, det är inte att det blir sämre, att det blir mörkare, att det blir besvärligare, utan det är ett hoppets budskap. Eller hur? Om vi predikar om den yttersta tiden på något annat sätt, och det skapar någonting annat i huvudsak, så använder vi den här boken fel. Därför att den här boken handlar om en framtidstro och ett hopp. Varför kan jag säga det? Jag lägger den där. Jo, därför att Gud har en plan. Han är nästan som Jönssonligan. Han har en plan. Han har planerat in i minsta detalj. Den är tajmad och klar. Gud har en plan. Därför kan han tala om framtiden. Därför att han har en plan. När hopplösheten kommer in i en människas liv, när uppgivenheten kommer, då finns det ingen plan längre framöver. Och då vill jag inte tala om framtiden, för då blir framtiden dyster, då blir den mörk och så kommer hopplösheten. Gud har en plan, den är tajmad och klar, och Guds plan innehåller att Jesus kommer att komma tillbaka. Han kommer att komma tillbaka. Jag älskar Gud. Därför att han är som, du vet, vi kan ju bli tagen, vad heter det, by surprise. Vi kan bli överraskade. Eller hur, vi har gjort upp som några planer och en budget, och så kommer en räkning som inte vi hade räknat med. Har du fått en räkning någon gång som inte du har räknat med? Det har du fått, va? Och kan svänga upp och ner på planerna helt och hållet. Gud blir aldrig överraskad. Så jag läste om en man, jag letade efter hans namn, men jag fick inte hans namn. Men det här är inte mitt citat, det här är ett jättebra citat, så jag ska gärna ge hans namn. Han sa så här: när Adam och Eva ännu tuggade på frukten i paradiset, planerade Gud för Betlehem. Det där gillar jag. Och när de inte ens hade svalt frukten, så hade Gud planerat för Betlehem. För Jesu första tillkommelse. Det står om i Första Mosebok 3. Kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. Som vi sjunger den gamla sången. Ja. Ja. Det är mörkt nu. Men vad är julens budskap? Det ska inte förbli nattsvart. Den ångest råder. Eller hur? Ibland har vi kristna, när vi tänker på den yttersta tiden, det är då vi får ångest. Vi har det ganska bra nu. Det är inte så mycket förföljelse, åtminstone inte här hos oss. Så vi har det ganska bra. Men när vi tänker på den yttersta tiden, då får vi ångest. Men det är precis tvärtom. Vi borde ha lite ångest nu. Vet du det? Vi borde ha, om vi har grävt tillräckligt under motorhuven i våra egna liv, så kanske vi borde ha lite ångest för vår situation, för vår ställning, för saker och ting. Tycker du att det är dåligt med mig? Nej, det är ganska bra med dig. Eller hur? Det är ganska bra med mig. Men om vi jämför med en helig Gud, så har vi lite kvar. Eller hur? Jag tänkte så på helgelse. Jag ska försöka inte sväva ut så mycket idag. Jag är tacksam för en koncentrerad mötesledning, så jag fick mycket predikotid idag. Men jag tänkte lite på helgelse när jag var ute och flög här. Vi har ju lätt att jämföra oss med varandra, eller hur? Eller hur? Ja, ytterst lätt att jämföra. Jag är nu, både i alla ändar. Jag är inte så bra som han, men jag är inte så dålig som henne heller. Eller hur? Vi håller på och jämför oss, och jag ska tala mer om det där lite senare. Och vi tänker på helgelse. Och då kan vi tänka så här att jag har nog kommit en bit, jag har kommit lite längre än honom. Då kan vi ta som en jämförelse med att du är ute och springer. Jag har en son som sitter och sköter ljudet där bakom. Han är mycket snabbare än mig att springa. Så om vi får ut och springer, så springer han förbi mig. Jag har försökt på Öbergsspåret, det började spaka blod i munnen. Men jag tänkte jag skulle inte ge mig, men jag fick ge mig ändå till sist. Och han springer längre än mig. Och då kan han tänka sig, jag är bättre än honom. Men om han springer 50 kilometer och jag springer 45, men vi ska till Florida, så det är en så stor skillnad. Eller hur? Han kommer nu, jag sprang 50 kilometer, du sprang bara 45. Men det var till Florida vi skulle. Hänger du med? Inte ganska bra bild. Om du tänker att din egen helgelse räcker upp till Gud, och du har sprungit 50 kilometer, så bör du betänka att det är till Florida du ska. Det är inte så att Gud finns i Florida. Inte överhuvudtaget. Men i alla fall, det är bilden. Så det handlar inte om det. Men Gud, han blir aldrig överraskad. När lärjungarna står på Oljeberget utanför Jerusalem och oroligt kikar upp i luften efter Jesus som försvann från dem, då kan änglarna meddela att hans ankomst nummer 2 är planerad i detalj. Därför det står så här i Apostlagärningarna, för det första bibelstället för idag, Apostlagärningarna 1:9. Då han har sagt det, såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom bort ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, ser då stod två män i vita kläder hos dem. Änglar, där står det. Hos dem och sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara till himlen. Wow! Här fick du lite instruktioner. Ja, vi vet ingenting, vi vet ganska mycket. Hade du haft en filmkamera, det var inte digitalt på den tiden, utan det var sån här video 8. när lärningen, men hade de haft en filmkamera och filmat, och sen när man filmade den och så svängde de bandet och spelade baklås, så då visste de ungefär hur Jesus kommer tillbaka. Därför att han kommer att komma tillbaka, säger änglarna, på samma sätt som ni har sett honom fara upp. Till den sunda kristna tron hör att leva med insikten om att Jesus kommer tillbaka. Annars blir du för rotad, för fastskruvad i den här världen. Det hör till oss att ha med det här i beräkningen när vi tänker på vårt liv som troende. Så sluta försöka få evangeliet att passa in i din inomvärldsliga bubbla. Därför att den kommer aldrig att passa där. Om du har en inomvärldslig bubbla måste du försöka skapa ett annat evangelium som ger dig alla välsignelser nu. Som välsignar dig nu, som ser till att du har allting du behöver nu. Lidande blir någonting främmande, det blir någonting som visar att du har en dålig tro eller någonting annat. Men om du har ett annat perspektiv, om din inomvärldsliga bubbla får sprängas lite grann, så är du inte främmande för sådana här saker. Och din tro kommer att hålla provet på ett helt annat sätt än annars. Sen, det är kanske inte risken för oss här idag. Sen är det ju inte bra för oss heller att vi blir svärmare som går omkring i vita kläder på något tak. Eller har en tavla där hemma där vi har räknat ut exakt på minuten när Jesus kommer tillbaka. Jag kan säga det är många som har försökt räkna. Vet du det? Det finns många årtal. Du kan googla på det om du vill. Det finns många årtal. Ett tips till dig om du ska sätta ett årtal. Så det kan du göra om du vill. Men sätt ett årtal så det är säkert att du är död då. För då slipper du skämmas. Sätt inte årtalet för nära, för då kan det hända att du får bära hundhuvud. Nej, det ska vi inte heller vara. Men lev med insikten om att det finns mer än vad du ser när du står i kassakön på City Market. Va? Därför att vi är så inrutad, vår dag är så inrutad, den är så in på något sätt inrutad, ja, exakt. Men det finns mera än det du ser. I slutet av predikan däremot så kommer jag att berätta för dig när Jesus kommer tillbaka. Så idag kan jag säga så här, idag lönar det sig att stanna till slutet. Okej? Okay? Så häng på. Det är mycket tal om att Jesus ska komma till, eller många kristna talar om att Jesus ska komma tillbaka. Men du bör ställa dig också kanske en ännu viktigare fråga. Varför ska Jesus komma tillbaka? Varför behöver Jesus komma tillbaka? Vi har det ganska bra som vi har det nu. Varför behöver han komma tillbaka? Jag behöver förstå Guds berättelse. Det är otroligt viktigt. Johannes 3:16 säger så här: för så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud måste ingripa för vi var på väg att gå förlorade. Hänger du med? Vi klarar inte oss själva utan Gud måste ingripa. Men det räcker inte bara att förstå att Gud förbarmar sig över dig och att du kan bli frälst och så vidare. Du måste förstå den större bilden. Varför är det så här? Vi slog lite grann på den här inomvärldsliga bubblan för några helger sen, eller några söndagar sen, då vi talade om att hela skapelsen längtar efter en ny dag. Hela skapelsen längtar efter upprättelse. Vad är då Guds berättelse? Jo, Guds berättelse går från evighet till evighet. Okej? Okay? Guds berättelse, Bibeln börjar i begynnelsen var. Alltså när tiden började, vad var innan då? Ja, det var evighet. Ja, hur länge var det då? Ja, det ingår i ordet.
typ hur länge det var.
Och sen har vi Bibelns historia, och sen när allt kommer till allt så börjar evigheten. Guds berättelse går från evighet till evighet, och den innehåller egentligen fyra saker. Den innehåller skapelse, den innehåller fall, den innehåller försoning och den innehåller återupprättelse. Gud har en tanke med det han gör. Ibland har vi krympt det här ordet, begreppet frälsning, till att bli ett beslut som du gör på något möte eller någonting. Du delar en mycket större plan. Du delar en mycket större tanke, och i den tanken finns Jesu återkomst och den yttersta tiden. Den är inte på något sätt reserverad för några konstiga kristna som tycker om apokalypsen och som tycker om lite grann läsa tidningen och lite upprymda när Putin gör läget spänt i Ukraina. Nu är man lite besviken, för nu blir det fred igen. Ja. En väldigt instabil fred. Jag raljerar inte med det här. Men lite grann finns det här. Eller som delar alla konstiga artiklar om en massa apokalyptiska event på Facebook. Har du sett sådana artiklar någon gång? Ja. Och den ena är värre än den andra. Och om man skulle idka lite källkritik, så ska man inse att det där är inte värt att dela överhuvudtaget. Men vi fascineras för det här. Ett annat begrepp som vi talar om väldigt mycket också är att säga så här: vi är den sista generationen. Har du hört det? Det vet du väl ingenting om? Jo, men vi är sådana, nej, vadå? Jag tror nog att när andra världskriget bröt ut, så var nog de kristna övertygade om vi är den sista generationen. Om du läser Paulus, så var han övertygad. Du ser det garanterat i det apostlarna skrev. Vi kommer att se Jesus komma tillbaka. Så att alla generationer har velat vara den sista generationen. Men Gud gör någonting större. Gud är ute efter. Jag menar, Putin kommer, Obama kommer och Obama går. Vad heter det? Och Gud avsätter kungar och han tillsätter kungar. Gud är så mycket större än det där. Så vi ska inte lägga ner vår eskatologi i någon sorts inomvärldsligt. Nu är det någon, vem är antikrist? Ibland är det katolska kyrkan och ibland är det någon annan och så vidare. Och så här. Vi ska inte lägga ner det i sådana små begrepp. Gud är efter någonting större. Vet du det? Han är ute efter mycket större. Han är ute efter att återupprätta allt. Han är ute efter någonting positivt. Den yttersta tiden handlar inte först och främst om lidande. Vi kommer att läsa att det handlar om det. Det finns lidande den yttersta tiden, absolut. Men det handlar inte, utan det handlar om en Gud. Min huvudtes är så här. Om du funderar på vad är din eskatologi, vad är himlen för dig? Min huvudtes är så här. För det första, jag vet inte. Det är som grunden. Jag är alltid livrädd för dem. Om det kommer någon till dig och säger så här är det, så ska du vara väldigt skeptisk. Får man vara skeptisk som troende? Man borde vara skeptisk som troende. Hallå? Visst är det så? Man borde ifrågasätta. Man borde den här frågan, varför tror du så? Det är ingen hedisk fråga. Utan det är en väldigt bra fråga. Så de som ordar om det här med väldigt säkra argument, det är de som oftast får äta upp sina argument. Därför att Jesus kom inte det datumet som man trodde. Min huvudtes, utöver det att jag inte visst, det är att när allt kommer till allt, så kommer Gud att få rätt. Det är min huvudtes. När allt är över, när allt har kommit till allt, så kommer Gud att ha fått som han vill. Jag tror att det krävs i det stora, det är lätt att tro det. Men jag tror faktiskt också till och med i mitt eget liv. Det är betydligt svårare att tro det där. Men jag tror faktiskt att när allt kommer till allt, så kommer Gud att få rätt. Hans ursprungstanke med sin skapelse kommer att bli en verklighet. Det här ger dig lite tips om vart vi är på väg. Det är inte bara eld. Det är inte bara gula och gröna hästar. Det fanns ingen grön, men i alla fall. Det är inte bara de här sakerna, utan grundtanken med den yttersta tiden är att allt kommer att bli upprättat igen. Eller hur? Vi är på väg, vart då? Jo, vi är på väg till det eviga livet. Hallå? Surpuppa tänkte jag säga, men det ska jag inte säga. Du ser det glad ut. Va? Vi är på väg dit. Till det eviga livet. Vi är på väg till när allt ska bli återupprättat igen. Och vi behöver förstå Guds berättelse för att förstå den yttersta tiden. Vi behöver förstå skapelsen. Vi behöver förstå fallet och försoningen. Vi behöver också förstå upprättelsen och förnyelsen. Inte bara de två mittersta. Har vi dem där kanske? På bild. Där. Inte bara fallet och försoningen. För annars blir vår frälsningstanke den blir för liten. Den är del i någonting större. En upprättelsetanke som Gud var så mån om att han sände det bästa han hade. Han var så mån om det så att han sände sin egen son för att dö, för att allt ska kunna bli upprättat igen. Från evighet till evighet. Guds berättelse i Bibeln går där mellan. Från evighet till evighet. Men fokus är absolut på det mittersta, med frälsning och försoningen. Jag brukar säga så här. Det är dimmigt i början. Och så är det dimmigt i slutet. Hänger du med? Då du läser profetien, då du läser om hur det var. Du kan läsa olika saker. Då Bibeln, jag brukar säga så här. Det är lite som om Gud lyfter på ridån. Så här var det. Om du kan titta in. Du ser inte så bra, men du kan förstå lite grann att det var gott och han skapade allt. Och fanns det några dinosaurer så jag vet inte, står inte. Och så vidare. Du kan se olika saker, men det är lite dimma. Och sen går vi... Ni har förstått nu var evigheten. Där var innan skapelsen. Och här är evigheten. Så kommer vi till den här evigheten. Så lyfter Gud lite på locket. Och säger, det här har jag planerat. Det här har jag tänkt. Det här är jag ute efter. Kan vi exakt se, kommer vi att gå på gator av guld och måste vi ha harpan i händerna? Va? Jag är inte riktigt säker. Jag menar, ska jag spela harpa i evighet, då är det inte himlen jag hamnar i. Det är helt säkert. Det är så. Men Gud lyfter lite på ridån och säger att det här är jag planerat och jag ser tillräckligt mycket för att tänka att det där blir bra. Eller hur? Tillräckligt mycket för att vi ska kunna lita på att allt är fixat. Det är de här sakerna emellan som Bibeln har kristallklart. Din och min väg tillbaka till Gud. Bibeln lyfter inte på någon sorts dimridåer, utan när den talar om frälsning, när den talar om synden, när den talar om vår ställning utan Gud, så är den kristallklar. När den talar om vägen från vårt tillstånd i synd och utan Gud till Gud genom Kristus Jesus, så är den kristallklar. Hallå? Och det är lite tips till dig där också, att det är där vi befinner oss. Det är det som är det viktiga. Det är den saken som Bibeln så att säga uppenbarar för oss, så att vi ska förstå vad det handlar om. Men idag talar vi om den där dimman. In i dimman, pojkar. Ja, nu ska vi tala om den här dimman lite grann. Sen återvänder vi, när vi talar om Romarbrevet, så återvänder vi till det centrala. Jesu återkomst och de dödas uppståndelse. Vet du vad jag tycker vi gör? Tycker vi låter Bibeln tala? Låter det som en bra idé? Att vi går till skriften? Eller ska vi gå till horoskopet? Så ingenting om Jesu återkomst i mitt horoskop. Ja. Nej, vi går till Bibeln. Och så börjar vi med Paulus. Och så gör vi det ännu bättre. Så går vi sen till Jesus och så säger vi amen. Första Korinterbrevets 15 kapitel och den 12 versen. 12-28. Vi ska läsa några verser där. Paulus talar: om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har ju inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är våran predikan meningslös och eran tro meningslös. Det här är ganska viktiga saker med andra ord, eller hur? Då blir vår tro meningslös och vår predikan meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi vittnar mot Gud att han har uppväckt Kristus som han inte har uppväckt. Om det verkligen är så att de döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår, då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, Nu märker ni att vi är på Paulus igen. Repetitio est mater studiorum. Eller hur? Han repeterar sig själv som vanligt. Så nu går han igen ett varv. Ifall du missade första gången. Men om inte Kristus har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. För om han inte är uppstått, om han inte uppstod, då var han inte rättfärdig. Och om han inte är rättfärdig, då kan han inte förlåta våra synder. Hänger du med? Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Därför, lyssna här, det här är bra. Därför om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus. Det är det som hela Rombrevet går ut på. Att du ska sätta ditt hopp endast till Kristus. Inte i dina gärningar, inte i dina prestationer, inte i vad du lyckas åstadkomma, utan endast till Kristus. Men om du har lytt Paulus nu då och satt ditt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi ju de mest beklagansvärda av alla människor. Då tycker jag att vi far och äter pizza här. Va? Då gör vi någonting annat. Vad ska du då komma hit söndag efter söndag som vi har sagt att du behöver göra, vi alla behöver göra? Vi är de mest beklagansvärda av alla. Men, säger Paulus, nu har Kristus uppstått. Halleluja. Va? Nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen, alltså som den första av de insomnade av de döda. Lyssna, du är intresserad av framtiden. Lyssna på. Där får du lite tips. För eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Nu talar Bibeln om någonting som kommer att komma. Hallå? Någonting som är på väg. Men var och en i sin ordning. Kristus som den första, och sedan vid hans ankomst de som tillhör honom. Därefter, efter det kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han har gjort slut på varje välde och varje makt och kraft. Lyssna, för han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Och så kommer en lite komplicerad mening, så nu måste du vakna upp, du som sover. Okej, okay? Hänger du med? Som den sista fienden berövas döden all makt, för allt han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Ska jag översätta åt dig? Det betyder att Gud är undantaget. Därför att Gud är den som har lagt allting under Kristus. Därför att Jesus säger, mig har blivit given all makt i himlen. Vem har gett? Jo, Gud har gett honom all makt. Eller hur? Så allt ska läggas under Kristus, men inte förstås Gud, utan när han har regerat färdigt och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den, alltså Gud, som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. Den dagen du, va? Det blir en bra. Du kommer till mig och säger, Gud är alltid mig. Vad bra. Va? Wake up and smell the reality. Va? Men det kommer en dag då Gud ska bli allt i alla. Det kommer en dag då den här tiden är slut. Och varför är det här så viktigt att du får med? Jo, för att de lever inomvärldsligt, så kommer du att tänka, det blev inte någonting. Men om du vet att det kommer en dag då Gud blir allt i alla, så kommer du att kunna dö i förvissningen, i övertygelsen om att Gud kommer ändå att få rätt. Gud kommer ändå att gå som segrare, till och med i ditt och mitt liv. Det här är en berättelse, inte om bara eld och svavel, utan om en fullständig återupprättelse. Vi är del i ett positivt skede. När du har kommit till Guds rike, har du kommit till ett rike av ljus. Du har övergått från mörkret till det negativa, till det från det negativa, från det destruktiva, från det som trycker ner, från det som pressar ner, från det som lägger krav på, till Guds rike som lyfter upp, som uppmuntrar, som säger att din framtid, den är ljus. Och det är inte på grund av att jag är lite exalterad nu. För det är jag. Det är inte så att nu ska vi peppa varandra tills vi vad det blir bra det här. Va? Du kan ha den här tron, den här övertygelsen i ditt liv i de mest helvetiska omständigheter. Det finns människor idag som lider martyrdöden. Det finns människor, vi behöver inte ens gå in på den grafik som så många tycker om att gotta sig i, som jag inte ser något behov av varför vi ska göra. Men det finns människor som blir avrättade idag med den övertygelsen om jag går en ljus framtid till mötes. Du vet, evigheten lägger ett litet annat perspektiv. Det lägger ett litet annat synsätt på ditt och mitt liv. Eller hur? Det var Paulus. Då ska vi gå till the author himself. Till författaren Jesus Kristus. Det här kräver cirka 3,5 veckas bibelstudium. Och det ska vi inte göra nu, men vi ska läsa texten och plocka ur några saker. Jag läser texten och några ord kommer, några viktiga ord som jag själv då tycker är viktiga, har jag lagt också på skärmen. Vi talar om Matteus, det 24 kapitlet och vers 1. När Jesus hade lämnat tempelplatsen och var på väg ut, kom hans lärjungar fram till honom och visade honom tempelbyggnaden. Men han sa till dem: ni ser allt det här, men jag säger er sanningen, här ska inte lämnas sten på sten, allt ska brytas ner. När Jesus satt på Oljeberget och hans lärjungar var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade. De frågade tre frågor. När du läser den här texten behöver du se, vad är det texten säger? Du behöver inte vara en världens exeget och du behöver inte vara all kunskap. Men du kan läsa texten, eller hur? Det kan du. De frågade tre frågor. När ska detta ske? Alltså det som Jesus just hade talat om. Och sen nummer två. Vad blir tecknet på din återkomst? Och nummer tre, den här tidsålderns slut. Jesus berättar för oss. Och det svaret som Jesus ger då är ju en sammanvävning av de här tre frågorna. Han säger, här ska inte lämnas sten på sten. Och lärjungarna frågar, när ska det här ske? Då säger han så här. Det första han säger, Jesus svarade dem och sa, se till att ingen bedrar er. Se till att ingen bedrar er. När jag var liten, så var det här en av mina största rädslor. Jag kommer säkert att bli bedragen. Någon kommer säkert att lura mig. Därför att det här är så komplicerat, det här är så svårt. Jesus säger, det här är så enkelt, så se till att ingen bedrar er. Därför att de som bedrar er, de kommer att försöka göra det mer komplicerat än vad det redan är. Och försöka komma in med olika svåra tolkningsmodeller och säga att det betyder det här och hästen och det, ni vet, vredaskål. Ni känner till mitt förhållande till hästar och vredaskålar. Det är inte så gott. Va? Och vi har sett alla såna här bilder och tavlor och grejer. Släng det där. Hallå? Se till att ingen bedrar er. För många ska komma med ett namn och säga jag är Messias och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Ja, nu börjar vi komma någonstans. Va? Vad säger han då? Se till att ni inte blir skrämda. Va? Vad har den yttersta tiden? Mycket av den yttersta enda tiden snacket. Den har gått ut på att skrämma folk till helgelse. Se till nu att du är redo. Hallå? Nu finns risken att du blir arg här. Va? Va? För det här är ett elände. Du använder den yttersta tiden som en skrämselstrategi. Ta ingen fler kaka nu. Va? För kanske Jesus kommer då och du inte är redo. Va? Tror du Jesus vill ha en sån brud? Va? Som är så rädd som man nästan inte vågar röra sig. Därför att jag gör säkert något fel. Och då kommer Jesus. And you've been left behind. Kommer de här trummorna. Va? Så här filmer borde förbjudas. Många av er har inte sett det, det är bra. Se en sånt där skräp. Det är helt värdelöst. Se till att ni inte blir skrämda. Därför att det handlar om, varför säger Jesus att vi inte behöver bli skrämda? Därför att den yttersta tiden handlar om ett handlande av en allsmäktig Gud. En Gud som har allt i sin hand, som har all makt i himlen och på jorden. Tillhör du honom så behöver du inte vara rädd. Därför att han har det i sin hand. Världshändelserna, de vilar i hans hand. Ty det här måste ske, säger Jesus. Men däremot, med det är inte slutet kommet. Folk ska resa mot folk, rike mot rike. Det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Låter det familjärt? Ja. Problemet är att det har varit hungersnöd och svält. Vi försöker ju se nu att det ökar. Och det är kanske sant, och det är också sant. Men det har varit det över hela linjen. Det blir hungersnöd och jordbävningar. Men allt det här är bara början på födslovåndorna. Då ska man utelämna er. Läs den här texten i Syrien idag. Då ska man utelämna er till att misshandlas och dödas. Ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Vi behöver inte göra teologi över de här sakerna. Det här beskrivningen, så här är det. Och så här har det varit. Gå till församlingen i Kina. Av världens alla nationer så finns det knappt 20 nationer där det är fritt att vara en troende. Helt fritt att vara en troende. Vi råkade bo i en av dem. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram. Och lyssna här. Och eftersom lag, vad blir problemet för oss? Eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Det var det som var problemet. Inte att du har allting rätt, utan att kärleken som Gud har lagt ner i ditt hjärta till honom och till dina medmänniskor, den svalnar. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och så kommer det som är det viktigaste i hela det här sammanhanget. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sen ska slutet komma. Evangeliet, Guds berättelse, Guds positiva berättelse, den ska predikas överallt. Alla behöver ta del av det, alla behöver förstå, det är inte ute med oss, det är inte slut med oss, utan vi har en Gud som har gjort allt klart för oss. Det evangeliet, de goda nyheterna som vi har talat om, det behöver alla människor få höra. Sen ska slutet komma. Sen håller Gud dom över synden. Sen kastar Gud ut allt det där som inte hör till. Och då hamnar vi in lite i dimridån där. Jag ska läsa ett stycke till faktiskt. Därför att det här har skrapat många, många pannor. När ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Och nu kopplar några av er av redan, känner det här. För det är förödelsens styggelse, då blir det för svårt. Häng med! Häng med, koppla på igen. När ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Den som läser detta bör noga märka till det. Lägga märke till det, förlåt. Då måste den som är judén fly bort till bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset. Och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve den som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att ni inte måste fly under vintern eller sabbaten. Ty då ska det bli en stor nöd och som någonting liknande inte har förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för den utvalda skull kommer tiden att förkortas. Vet du hur den första församlingen handskades med den här profetien? Det här rädda hela Jerusalem församlingen i princip. Därför att den första församlingen tog det här som ett specifikt tilltal. Därför att lärjungarna hade frågat Jesus. När ska det här ske? Att allt ska brytas ner och det ska inte lämnas sten på sten. När ska det ske? Så när romarna mobiliserar mot Jerusalem. Vilken efter Kristus var det nu då? Någonstans 70 där. Ja, någonstans där. Det var ju några år. Så när de mobiliserar mot Jerusalem så tog den första församlingen det här som en uppfyllelse av profetien som Jesus hade gett. Och när det blev en liten, liten lucka, när det blev lite mindre spänt, då for hela församlingen till Pella. Till bergen. Jesus har flytt till bergen. De får till Pella och sen small det till igen. Så kommer den romerska legionen och så jämnar de Jerusalem med marken. Det lämnas inte sten på sten. Jerusalem plöjs till en åker. Det kan du tänka på. Är det enda betydelsen av profetien? I don't know. Jag vet inte. Men det är inte så svårt. Så här tolkar de Här säger i alla fall kyrkohistorikern Eusebius att så här det här var fallet. Så slutar vi i vers 23. Om någon då säger till er, se här är Messias, eller där är han, så tror honom inte. För falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra också de utvalda. Jag har sagt er detta i förväg. Om det alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Eller han är inne i rummet, så tror det inte. För liksom blixten går ut från öster och syns ända till väster, så ska det vara när så ska människosonens ankomst vara. Han har inte kommit än. För du kommer att märka det. Det blir lite högre ljudvolymer vi har här på en söndag. Eller hur? Så det kommer att synas. Talet om Jesu återkomst och den yttersta tiden, som jag sa, har oftast förorsakat fruktan i människors liv. Och därför har man velat distansera sig från det. Men frukta inte. Därför att Gud är i kontroll. Gud är i kontroll. Är jag redo? Det blir följdfrågan. Är jag redo när Jesus kommer? Ja, om det beror på dig, så är det nog tveksamt. Men de goda nyheterna är att din rättfärdighet är garanterad av någonting betydligt mer stabilt än dig själv. Du kommer att stå där som rättfärdig på grund av hans gränslösa nåd. Så vänd om till honom och ta emot den nåd som finns för dig i evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre. Det enkla, kristallklara, tydliga evangeliet. Som vi som individer så ofta spjärnar emot, men som är det enda som kan sätta oss fria. Vi ska avsluta med Heidelbergs katekes, som vi citerar här för några månader sedan, ett år sedan säkert. Den första frågan, vi lägger den upp här på skärmen. Vad är min enda tröst i liv och död? Och så ska församlingen svara, men du får lyssna nu. Min enda tröst är att jag med kropp och själ och i liv och död inte tillhör mig själv, utan att jag är min trogne frälsare Jesu Kristi egendom. För att han har med sitt dyrbara blod betalat för alla mina synder och frälst mig från djävulens makt. Han bevarar mig så att förutom min himmelske faders vilja inte ett hårstrå kan falla från mitt huvud. Ja, han bevarar mig på så sätt att allt måste tjäna mitt eviga väl. Genom sin helige ande förvissar han mig om det eviga livet och gör mig villig att med glädje leva för honom. Låter det trosvisst? Låter det som det skulle vara beroende på dig och mig? Tänk att få påminna sig om det här, bekänna och luta sig tillbaka mot det. Det här ska gudstjänsten handla om, vet du det? Därför att vi har så lätt att glida iväg. Vi behöver en påminnelse om, kom ihåg att det är evangeliet det handlar om. Kom ihåg, du som har så lätt att glida iväg i dina egna bekymmer, i dina egna lösningar, i din egen prestationsångest, i din egen präktighet om så vore. Kom ihåg att din rättfärdighet är garanterad endast genom att Gud har gett dig och ger dig av sin förutsättningslösa nåd. Det är därför vi har ett gott hopp. Det är därför vår tro är grundad på en fast klippa, och det är därför vi med tillförsikt kan be tillsammans, och det ska vi göra nu.